السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فوتشت رجوينا لنا بلسينة البوك رياض الصالحين ويكون فرام تل كابيتلت الذي ليجي فوتفاران دي سما كابيتل som vi påbörjade förra veckan då vi talade om vikten av att inte vara extrem i islam, att gå en medelväg och att inte överdriva utan att ständigt ta en medelväg, inte överdriva och inte heller ta för lätt på religionen. Vi har kvar några hadither som då bevisar just den här punkten och vi kom fram till hadith 149. Den hadith som berättas av Abu Juhayfa Wahb ibn Abdullah radiyallahu anhu, där han säger att profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde ett brödraskap mellan Salman och Abi Darda, yani Salman al-Farisi och Abu Darda. Så Salman gick hem för att besöka Abu Darda. Och när han kom hem till honom så fann han Umm Darda, alltså Abu Dardas fru, mutabaddila. Hon hade på sig väldigt simpla eller väldigt egentligen inte ens fina kläder. Och då så sa Salman, ma sha'nuki, varför är du i detta tillstånd? Och då så sa hon, din bror Abu Darda har inget behov av dunya. Och en annan hadith, han har inget behov av kvinnor. Och då kom Abu Darda hem och lagade mat. Och så sa han till Salman, ät, för jag fastar. Och då så sa Salman, jag kommer inte äta tills det att du äter. Så han bröt sin fasta och åt. Och när natten gick in så gick Abu Darda för att be. Och då så sa Salman, sov, fortsätt sov. Och när en stund av natten hade gått så ville han ställa sig upp och be igen. Och då så sa Salman, sov. Och när det var den sista delen av natten så sa Salman, nu kan du stå upp och be. Och de bad tillsammans. Och då så sa Salman till Abu Darda det här mycket fina rådet, inna li rabbika alika haqqa, din herre har en rättighet över dig. Wa inna li nafsika alika haqqa, och du har skyldigheter gentemot dig själv. Wa li ahlika alika haqqa, och du har skyldigheter gentemot din familj. فَأَعْطِي كُلِّ ذِي حَقٍ حَقَّهُ, så ge varje av dessa dess fulla rätt. Och de gick senare till profeten a.s. och berättade detta. Och då så sa profeten a.s. صَدَقَ Salman, Salman har talat sanning. Ja. Denna hadith är väldigt viktig. I början så nämns här att profeten a.s. gjorde brödraskap mellan Salman al-Farisi och Abu Darda. Och det här brödraskapet var någonting som då gjordes mellan al-Muhajirina och al-Ansar, de som utvandrade från Mecca till Medina. Al-Muhajirun och al-Ansar, de som var i Medina. Så varje sahabi som utvandrade från Mecca fick en broder i Medina som skulle hjälpa honom och ta hand om honom. Och det var så pass i början att de till och med fick ärva varandra om någon av dem dog. Så Salman fick då en broder och det var Abu Darda radiyallahu anhu. Men Abu Darda dyrkade Allah otroligt mycket. Han fastade nästan varenda dag. Och han bad hela nätterna. Och försummade sin fru. Alltså han gav henne ingen tid alls. Så när Salman kom hem till Abu Darda för att besöka honom så fann han att Darda inte hade på sig några speciellt fina kläder som kvinnor brukar ha i sitt hem. Och när han frågade varför så sa han då att din bror Abu Darda har inget behov av dunya. Han har ingen lust eller behov av kvinnor. Utan han bara fastar och ber. Fasta på dagen och ber på natten. Så att det finns ingen tid för mig. Så Salman radiyallahu anhu ville då vägleda honom.
till det som är korrekt. Och när han kom så bjöd han på mat och sa, jag äter inte, du kan äta, jag fastar. Han sa nej, du äter också. Du bryter fastan och du äter med mig. Och sen på natten så ville han be från början av natten till slutet på natten. Han sa nej, så. Han ville gå upp igen, han sa nej, så. Och sen när det var sista delen av natten så sa han, nu kan vi be. Och de bad tillsammans. Och sen sa han det här mycket viktiga uttalandet. Att du har skyldigheter mot din Herre, mot dig själv, mot din familj. Ge alla dess skyldigheter. Och profeten alaihissalam, när han fick höra detta uttalande, bekräftade vad Salman hade sagt. Det är sant. Du har skyldigheter mot Allah. Du har skyldigheter mot dig själv. Och du har skyldigheter gentemot din familj. Skyldigheterna gentemot Allah är att han ensam ska dyrkas. Och ingen annan än han ska dyrkas. Att vi ska lyda honom och inte synda mot honom. Det här är våra skyldigheter gentemot Allah subhanahu wa ta'ala. Att göra det som han skapade oss för i detta liv. Vi har skyldigheter gentemot oss själva. Det vill säga att inte överbelasta sin kropp. Att sova, att äta. Och att inte skada sin kropp. Vi har också skyldigheter gentemot vår familj. Våra barn, våra fruar. Alla har sina skyldigheter och rättigheter. Fadern är ansvarig för sin familj. Så som profeten Muhammad a.s. sa, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ni är alla ansvariga och ni kommer alla att frågas om ert ansvar. Och han sa att mannen är ansvarig för sin familj. Så vi har alla skyldigheter. Och muslimen ska inte försumma dessa skyldigheter. För Allah kommer att fråga oss på domedagen. Ja. Och Ibn Hajar al-Asqalani nämner från lärdomarna av denna hadith. Att denna hadith lär oss rekommendationen av att stärka brödraskapet mellan muslimer. Och så lär oss hadithen att rekommendationen av att besöka sina bröder. Att besöka sina bröder. Och det är någonting som vi alla måste bli bättre på. Inte bara besöka, också bjuda in våra bröder. Och det här är ett samhälle där vi oftast kanske är lite kalla och tänker mycket på oss själva. Och alla är ständigt upptagna. Men alla har vi inte tid att ibland besöka en broder. Ett sådant besök kan betyda jättemycket. Och som de säger, zur ribben tezdadu hubben. Besök varandra ibland, för det kommer att öka er i kärlek. Och vi känner också till mannen som profeten Muhammed berättade om, alaihi salam, som gick till en annan stad för att besöka sin broder. Och Allah subhanahu wa ta'ala skickade en ängel i skepnaden av en människa på vägen. Och han stoppade honom och sa, vart är du på väg? Han sa, jag är på väg till denna stad för att besöka min broder. Och då så sa ängeln, är det på grund av någonting annat? Vill du någonting världsligt av honom? Alltså vill du vinna någonting eller tjäna någonting på att besöka honom? Han sa nej. Utan jag besöker bara honom för att jag älskar honom för Allahs skull. Och då så säger ängeln, jag är en budbärare från Allah med budskapet om att Allah älskar dig så som du älskar din broder. Så det finns en jättestor belöning i att besöka sina bröder. Så pass att Allah subhanahu wa ta'ala säger i en sahih hadith, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya. Min kärlek är garanterad till dem som älskar varandra för min skull. Wajabat mahabbati lil mutazawirina fiyya. Min kärlek är garanterad till dem som besöker varandra för min skull. Och han sa, de som sitter med varandra för min skull. Och de som ger och tar för min skull. Så jätteviktigt att en muslim besöker och upprätthåller kontakten med sina bröder och syskon i islam. Ja. De säger också att hadithen bevisar att det också är tillåtet att sova över hos sina bröder. Inte bara besöka utan också stanna och sova över. Hadithen bevisar också att det är tillåtet att prata med en främmande kvinna om det finns ett behov. Om det finns ett behov så får man prata med en främmande kvinna. Hadithen bevisar också att man ska ge råd till muslimer. som Salman gav här råd till sin broder. Hadithen påminner också om att vi ska man ska påminna varandra om en person har glömt. Tanbih men rafl. Det händer ibland att en muslim faller in i rafla. Han glömmer bort. Han halkar lite, blir glömsk. Då är det bra att påminna honom och ta honom tillbaka. Hadithen bevisar också dygden av att be på natten. Och hadithen bevisar också att det är tillåtet att förbjuda från saker som är rekommenderade. Du kan förbjuda någon från någonting som är sunna. Kaif. Jo, om dessa sunna gärningar innebär att det leder till att han kommer tröttas ut. El-melal wa-sa'ama. Och att han kommer att falla kort i att göra sina plikter som han är skyldig att göra. Yani om han glömmer bort det som är wajib på grund av det som är sunna, då ska du säga åt honom att ha det lugnt, eller hur? Du kanske borde lägga ner det här för tillfället eller minska och gör dina skyldigheter som du har. Och faran finns också att om du kanske fastar för mycket och ber för mycket, att du sen kommer att tröttna och sluta med allting istället. Så det är bättre att alltid ha den här medelvägen. Och hadithen bevisar också att det är ogillat att överbelasta sig själv med saker som man inte klarar av. Och hadithen bevisar också att det är tillåtet att bryta sin frivilliga fasta om det finns ett behov. Och man kan också säga att hadithen bevisar att det är tillåtet att be frivillig nattbön tillsammans med andra muslimer om det sker någon gång ibland spontant, alltså oplanerat. Det är sunna att be nattbönen i Ramadan tillsammans med muslimer, men utanför Ramadan så brukade inte profeten Al-Islam be med sahaba, förutom vid vissa tillfällen har det nämnts att vissa sahaba bad med honom, och därför ser ulema som Sheikh Uthaymeen att ibland kan man göra det, men det sker spontant, alltså inte planerat. Vi går vidare till nästa hadith som är lite längre men har ett liknande budskap. Där berättas det från Abu Muhammad Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma. Han sa att profeten alayhi salatu wasalam berättades om mig. Och kolla här vilken insaf, yani vilken rättvisa. Han berättar om någonting som hände med han själv. Är det något fel som han hade gjort? Så profeten alayhi berättades om mig att jag hade sagt, wallahi, jag ska fasta varenda dag. Jag ska fasta på dagarna och jag ska be på nätterna så länge jag lever. Och då så sa profeten alayhi salam, är det du som har sagt det här? Och jag sa, det är jag som har sagt det, bi abi anta wa ummi. Yani, jag är beredd att offra min mamma och min pappa för dig, ya Rasulallah. Och då så sa profeten alayhi salam, fa innaka la tastati'u dhalika. Det här är någonting du inte klarar av. Att be hela nätterna och fasta varenda dag. Istället, fasum wa afdir. Fasta vissa dagar och bryt fastan andra dagar. Num wa kum. Sov en del av natten och be en del av natten. Fasta 3 dagar varje månad. För belöningen 10-dubblas. Och den som fastar 3 dagar varje månad är som personen som har fastat hela året. Eller hur? Fastar du 3 dagar gånger 10, 3 gånger 10, 30. Så då får du samma belöning som du fastade hela månaden. Och då så sa Abdullah, jag orkar mera än detta. Jag orkar mera och bättre än detta. Och då så sa profeten al-Islam, fasum yawman wa afdir yawmain. Fasta en dag och fasta, eller hoppa sen över 2 dagar. Yani fasta var 3:e dag. Qultu fa inni utiq afdal min dhalika. Jag kan göra bättre än så. Då så sa profeten alayhi salam, fasum yawman wa afdir yawma. Fasta varannan dag, för det här är Dawuds fasta och det är den bästa fastan. Och då så sa han, jag klarar bättre än detta. Och då så sa profeten alaihi salam, det finns inget bättre än detta. Och sen så sa Abdullah senare i sitt liv, om jag bara hade accepterat dessa tre dagar som profeten sallallahu alaihi wasallam beordrade mig att fasta i början. Det är mer kär till mig än min familj och min egendom. Och i en annan liknande berättelse, alltså samma hadith, så sa profeten alaihi salam, jag har fått höra att du fastar på dagarna och ber på nätterna. Och han sa, bala ya Rasulullah, det stämmer. Och då så sa han, gör inte det. Fasta vissa dagar och hoppa över andra dagar. Sov en del av natten och be en del av natten. Varför? Fa inna li jasadika alayka haqqan. För du har skyldigheter gentemot din kropp. Wa inna li aynika alayka haqqan. Och du har skyldigheter gentemot dina ögon. Wa inna li zawjika alayka haqqan. Och du har skyldigheter gentemot din fru. Och du har skyldigheter gentemot din gäst. Och det räcker för dig att du fastar tre dagar varje månad. För du kommer, belöningen kommer att tiodubblas. Och det här räknas som att du har fastat, yani oavbrutet. Så säger Abdullah, فَشَدَّتُ فَشُدِّدَ عَلَيَّا. Men jag valde att ta den hårda vägen och jag gjorde det då svårt för mig själv. Taib, jag gjorde det svårt för mig själv. Och jag sa, ja Rasulullah, jag är väldigt stark. Och då så sa profeten alaihi salam, fasta som profeten Dawud fastade. Och fasta inte mer än så. Och då så sa jag, hur brukade Dawud fasta? Han sa, hälften av tiden, yani varannan dag. Fakana a'abadullahi, fakana ab. Han brukade då... Fakana Abdullahi, och sen så sa Abdullah när han blev äldre, om jag ändå hade tagit emot det som profeten sa sallallahu alaihi wasallam. Och en annan berättelse från samma hadith, så sa han profeten alaihi salam, jag har fått höra att du fastar varenda dag och du läser ut hela Koranen varenda natt. Du läser ut hela Koranen varenda natt. Här har vi något tillägg, eller hur? Försvarar att han fastar varenda dag. Han bad varenda natt, alltså hela natten. Och en till sak, han läste ut Koranen varenda natt, hela Koranen. Ja. Och då så sa han då istället till honom, och då så sa Abdullahi, det här stämmer, ja Rasulullah, men jag vill bara gott. Jag vill bara göra bra, alltså goda gärningar. Och då så sa profeten alaihissalam, fasta istället så som Dawud fastade. För han var den mannen som dyrkade Allah mest. Och läs Koranen en gång varje månad. Alltså läs ut Koranen en gång varje månad. Och då så sa han, ja Nabi Allah, Allahs profet, jag klarar mera än så. Och då så sa han, läs ut Koranen var 20:e dag. Och då så sa han återigen, ja Rasulullah, jag klarar av mera än så. Och då så sa han, läs den var 10:e dag. Och han sa återigen, jag kan mera än så. Han sa, läs den, eller läs ut den var 7:e dag. Och inte mindre än så. Och då så sa Abdullah, att jag gjorde det svårt för mig själv. Och saker blev svårt för mig. Och sen så sa profeten alaihi salam, du vet inte, du kanske kommer att leva länge. Och så sa Abdullah att saker och ting blev precis så som profeten alaihi salam hade sagt. Och när jag blev gammal och äldre så önskade jag att jag hade tagit emot profetens råd alaihi salatu wassalam. Och det lades också till i en annan hadith, wa inna li waladika alayka haqqan. Och du har också skyldigheter gentemot dina barn. Och i en annan hadith, alltså samma berättelse, så sa profeten alaihi salam, la same man same al-abad. Den som fastar varenda dag har ingen fasta. Och det här sa han tre gånger. Yani hans fasta accepteras inte. Den som fastar varenda dag. Och i en annan hadith så sa han, den fastan som Allah älskar mest är Dawuds fasta. Och den bönen som Allah älskar mest är Dawuds bön. Han brukade sova halva natten och be en tredjedel av natten. och sen sova en sjättedel av natten. Och han brukade fasta varannan dag. Och han flydde inte från slaget. Han flydde inte från slagfältet. Det har också berättats samma berättelse. Och allt det här nämner Nawawi. Att han sa att jag fick gifta mig med en kvinna som hade bra släktträd. Och hon kom då från min, vad kan man säga, släkt. Och hon frågades om Abdullahi, hur han var i sitt hem. Och då så sa hon, ni'ma rajulu min rajulin. Vilken god man han är. Men han kommer inte nära min säng. Han lyfter inte ens på täcket från det att vi gifte oss. Så han har inget behov av kvinnor, utan bara be och fasta hela tiden. Så när det här pågick allt för länge så nämndes det här för profeten alaihissalam. Och då så ville profeten träffa Abdullahi, och när han träffade honom så frågade han återigen, hur fastar du? Och då så sa han, jag fastar varenda dag. Hur ofta läser du ut Koranen? Han sa, jag läser ut den varenda natt. Och liknande som de hadither som vi nämnde. Ja. Och han fortsatte även att läsa ut Koranen. Subur. Ja. Han brukade, sen när han blev äldre, läsa en del Koran på dagen. Och sen komplettera på natten. Så att han skulle ha mindre att läsa. Och när han ville få lite styrka så fastade han då vissa dagar och lät bli att fasta andra dagar. För han ville inte lämna någonting som han brukade göra under profetens liv, alaihi salatu wassalam. Och så säger Nawawi att alla dessa hadither är autentiska. De flesta av dem finns i Bukhari och i Muslim. Ja. Så den här berättelsen bevisar då också vikten av att inte göra mer än vad man klarar av. Att ta en medelväg. Och att profeten Muhammed a.s. inte uppmuntrade eller stödde att människor gör för mycket. Utan fasta 3 dagar i månaden. Alhamdulillah. Det var det första rådet han sa. Vill du fasta mera? Fasta var tredje dag. Vill du fasta mera? Kallas max varannan dag. Det här är den bästa fasten. Be. Hur mycket skulle man be? Han sa en tredjedel av natten. Resten sover man. Det här är den bästa nattbönen, mashallah. Och batteriet gick här. Så vad sa vi? Att man då ber en tredjedel av natten och inte mer än så. Och samma sak med Koranen. Här nämndes att det är rekommenderat att läsa ut Koranen en gång i månaden. Och det är från denna hadith som ulema har tagit att dela in Koranen i ajza. Ni känner till juz amma och att man delar upp Koranen i 30 delar. För läser man Koranen i 30 delar så blir det då 30 stycken ajza. Ja. Så han sa här, läs ut Koranen en gång i månaden. Och han ville läsa mera, han sa, var 20:e dag. Och sen var 10:e dag. Och sen var 7:e dag. Och det nämndes också en annan hadith, var 3:e dag. Och han sa, läs inte ut Koranen på mindre än 3 dagar. Och han sa, den som läser Koranen på mindre än 3 dagar kommer inte att förstå dess budskap. Tajib. Så de lärda säger att man ska inte läsa ut Koranen på mindre än 3 dagar. Och vissa man har nämnt att det här är generellt. Men när det kommer till vissa speciella tider, som till exempel de 10 sista dagarna i Ramadan, så är det tillåtet att läsa ut Koranen till och med i varenda dag. Men det är någonting som jag inte tror att många av oss skulle klara av och ha tid att göra. Men det finns. Som till exempel Uthman radiyallahu anhu. Det har berättats autentiskt att han läste ut hela Koranen i en raka i salat. En raka i salat. Läste han ut hela Koranen. Vilket också bevisar hur mycket baraka Salaf hade i sin tid. Att tiden verkade vara mycket längre på den tiden. Ja. Och hadithen bevisar ju också att den bästa vägledningen är profeten Muhammeds vägledning alaihi salatu wassalam, och att de råd som han ger till folk är de bästa råden. Och en annan sak som al-Khattabi säger i förklaringen på denna hadith, att hadithen bevisar att dyrkan inte bara begränsas till fasta och bön. För att när man lägger så här mycket vikt på att fasta varenda dag och be hela natten, så hinner du inte göra någonting annat. Eller andra former av dyrkan kanske blir lidande på grund av det. Men istället islam har kommit med så många goda saker som man kan göra. Ja. Så att om man lägger all vikt på detta, så kanske man istället inte gör de andra goda gärningarna. Så man ska göra vissa gärningar ibland och samla styrka och ge tid till andra goda gärningar. Och Al-Hafid ibn Hajar nämner i Fethul Bari och säger att i den här berättelsen finns det lärdomar. Den visar hur mycket rifq, hur mycket profeten al-Islam brydde sig om hans umma. Och shafaqatuhu alayhim. Genom hur mycket omsorg och hur mycket han brydde sig om hans umma alayhi salatu wassalam. Och hur profeten al-Islam vägledde folk till det som är bäst för dem. Och hur profeten al-Islam uppmanade människor till att göra det som de klarar av. Och att vara konstanta att göra det. Inte att göra för mycket och sen sluta, utan gör någonting lagom. Fasta 3 dagar varje månad, men gör det hela livet. Istället för att göra för mycket, för du kanske lever länge och sen klarar du inte av det. Du blir svag på grund av att du fastade för mycket. Och sen klarar du inte av att fortsätta fasta. Och vi lär oss också av hadithen hur profeten al-Islam förbjöd oss från ett ta'ammuk fil ibada, genom att överdriva i våran dyrkan. För det kan leda till el-melal, att man tröttnar och ger upp allting istället. Och Allah subhanahu wa ta'ala har fördömt ett folk som brukade göra gärningar konstant och sen slutade göra dem. Och hadithen bevisar också att det är tillåtet att berätta om sina goda gärningar så länge man är, kan skydda sig från riya. Abdullah bin Omar berättade här att han fastade varenda dag och han bad hela nätterna och läste ut Koranen varenda natt. Det är goda gärningar, eller? Men det är inte riya. Han sa det inte för att visa upp sig, utan han sa det för att det handlade om att veta om han gjorde rätt och fel och så vidare. Så ibland så kan man nämna en god gärning man har gjort så länge man har en korrekt avsikt. Det inte handlar om att man vill visa upp sig, utan det finns en maslaha. Och hadithen lär oss också den här viktiga punkten som vi nämnde i hadith Salman, att man har skyldighet mot Allah, mot sig själv, mot sin familj, sin fru och sina barn, sin gäst. Man har skyldigheter som man inte ska försumma. Och det är en viktig sak som varje muslim måste komma ihåg. Det finns ibland vissa bröder eller systrar som gärna faller kort i den här punkten. Värst av allt om man inte ger Allah hans rättigheter. Om man inte ber i tid och inte gör de saker man är skyldig att göra och så vidare. Och även mot sin familj är det väldigt viktigt att man ger familjen dess rättigheter. Profeten Muhammad al-Islam, han sa: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. Den bästa av er är den som är bäst mot sin familj, och jag är den av er som är bäst mot sin familj. Och Allah säger: وعاشروهن بالمعروف. Att lev med kvinnorna i det bästa, eller på bästa sätt. Behandla dem på bästa sätt. بالمعروف. Och profeten al-Islam säger också: فاستوصوا بالنساء خيرا. Att ta väl hand om kvinnorna. Och det finns många, många bevis. Och därför är det fel. Vissa bröder är ute, jobbar hela dagen och sen går de till sina kompisar och lämnar ingen tid alls till sin familj. Eller vissa kvinnor, samma sak. Det viktigaste är kanske hennes kompisar gå och göra andra saker och hon försummar sitt eget hem och sin egen man. Nej, man måste kolla, vad har man den största skyldigheten? Vem har man den största skyldigheten emot? Och inte försumma den. Men självklart, det betyder ju inte att du ska vara en fånge i ditt hem, att du inte får umgås med dina kompisar, men det måste finnas en slags balans i det man gör. Och man ska inte förtrycka någon heller, utan det ska finnas en balans. Din fru har rättigheter, dina barn har rättigheter, att du också tar hand om dem och läker med dem. Och profeten Ali Salam, som vi känner till, när man frågade vad han gjorde i sitt hem, så sa de att han brukade göra det som ni gör. Han tog hand om sig själv. Han mjölkade sitt djur, han sydde sina kläder, han fixade sina skor, han hjälpte sin familj. Och om det var tid för salat gjorde han wudu och gick till moskén. Så att man också är yani aktiv i sitt hem. Och den här hadith bevisar också att man ska ha en tid om dagen till Koranen. Och att mashallah, om man kan läsa en juz om dagen, så är det någonting väldigt fint. Läsa, reflektera, kanske förstå tafsir, kanske repetera samma sida 2-3 gånger. Någon kanske tänker, med en juz är ingenting. Wallah, en juz är mashallah, khair, alhamdulillah. Halvtimme, en timme om dagen sitter du och läser Allah subhanahu wa ta'alas bok. Jag ska ta 2 hadither till. Det berättas här från Abu Rabi' Hanvala ibn Rabi' al-Usaydi al-Katib, den sahabi som brukade, eller han var en av dem som skrev uppenbarelsen till profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Denna sahabi Hanvala, han sa, Abu Bakr träffade mig en gång. Och då så sa Abu Bakr till mig, kayfa anta ya Hanzala? Hur mår du ya Hanzala? Och då så sa Hanzala, han sa, nafaqa Hanzala. Jag har fallit in i hyckleri. Och då så säger Abu Bakr, subhanallah, vad säger du för någonting? Och då så förklarade Hanzala. Han sa, när vi är tillsammans med Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, så påminner han oss om paradiset och helvetet. Och det är som att vi kan se det framför oss. Och när vi lämnar honom och vi går hem till våra fruar och våra barn och våra gäster, så glömmer vi bort så mycket som profeten sa alaihissalatu wassalam. Yani vi hamnar i ett annat tillstånd än det tillståndet vi var i när vi var med profeten Muhammed alaihissalatu wassalam. Och då så sa Abu Bakr, fa wallah, jag känner samma sak som du. Och så begav de sig tillsammans till Rasulullah sallallahu alaihi wasallam för att fråga honom om detta. Och då så säger Hanzala till profeten alaihi wasallam, nafaqa Hanzala, jag har fallit in i hyckleri ya Rasulullah. Och då så säger profeten alaihi wasallam, wa ma dhak? Varför? Vad är det du säger för någonting? Och då så sa han, ya Rasulullah, när vi är hos dig så påminner du oss om paradiset och helvetet, och det är som att vi kan se det framför oss. Och när vi lämnar dig och går till våran familj och våra barn och gör våra skyldigheter, så glömmer vi bort så mycket. Och då så säger profeten alaihissalatu wassalam, vid honom i vars hand min själ vilar, om ni skulle fortsätta i samma tillstånd som ni var när ni var med mig hela tiden i vikr, så skulle änglarna möta er och skaka hand med er på gatan. Nam, och vid er säng och på gatan. Walakin ya Hanzala sa'atan sa'a. Men Hanzala, en timme för detta och en timme för detta. Och han repeterade detta 3 gånger. Så vad hände här? Hanzala radiyallahu anhu förstod att hyckleri var att typ, och det är ju hyckleri att man utåt gör någonting som man inte har i hjärtat. Så han tänkte att jag är med profeten alaihi salam, och han berättar om islam, om paradiset och helvetet, och jag får jättestark iman, precis som att jag skulle se allt det här framför mig. Men när jag går hem till min familj, min fru och mina barn, och det nämndes i en annan hadith, och leker med mina barn och skrattar och så vidare, så känner jag mig som en annan människa. Jag glömmer bort det som hände i moskén eller tillsammans med profeten alaihissalam. Så han kände sig som en hycklare, att han inte var alltid hade lika stark och hög iman som när han var med profeten alaihissalam. Och Abu Bakr sa, jag känner samma sak. Och de gick då till profeten alaihi salam. Och då så sa då profeten alaihi salam att om ni skulle fortsätta i samma tillstånd som ni var när ni var med mig, alltså hela tiden var på topp, så skulle det komma till en nivå där änglarna skulle komma och skaka hand med er på gatan. Men så är inte fallet. Utan hur ska ens liv vara? Det ska vara en timme för det här och en timme för det här. Och han sa det här tre gånger. En timme för islam, för kunskap, för dyrkan. Och en timme för familjen, barnen, arbete och så vidare. Gärna dela upp din tid. Man kan inte alltid bara fokusera på islam, dyrkan och kunskap 24/7. Det funkar inte, utan man måste dela upp sin tid. För vad händer annars? Annars så kommer man att tröttna. Man kommer att tröttna. Och den här timmen där du vilar och kanske är med familjen, så samlar du styrka till att den nästa timmen där du dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala. Och ordet timme här betyder inte ordagrant 60 minuter i moskén, 60 minuter med familjen, utan det betyder gärna en stund för det här och en stund för det här. Dela upp din tid. Ja. Och hadithen ska inte heller misstolkas. Vissa personer, subhanallah, de har förstått hadithen helt fel. Vad gör de för någonting? De syndar. Och när man säger åt dem, vad gör du? Det är haram. Han säger, men det finns en timme för det här och en timme för det här. Ja, var det det som profeten sa? Nej, han sa inte så. Utan den timmen där du chillar, tar det lugnt, den är halal. Den är familjen, leka, arbeta, spela fotboll, gå ut och jogga. Halal, halas. Kolla på nyheter eller någonting som inte är haram. Halas. Men inte någonting som är haram. Ja. Så har vi bara en kort hadith till. Det berättas från Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Han sa medans profeten Ali Islam stod och predikade bland folket. Han stod och gav en khutba till folket. Så såg han en man som stod i solen. Och då så sa han, vem är den här mannen? Och då så sa de, det här är Abu Israel. Han har svurit en ed att han ska stå i solen. Han ska inte sitta. Han ska inte ta skugga. Och han ska inte prata och han ska fasta. Men vad ska han göra? Han svor till Allah att han skulle fasta och stå i solen. Inte sitta och inte ta skugga. För Allahs skull. Och inte prata heller. För Allahs skull. Och då så säger profeten a.s. beordra honom att prata. Att ta skugga och att sätta sig. Men han ska fullborda sin fasta. Och denna hadith finns i Bukhari. Ja. Så den här mannen hade en god avsikt. Han ville göra någonting gott. Men det han gjorde var någonting utöver det som islam har kommit med. Islam har inte kommit med en dyrkan där man ska vara tyst. Alltså att vägra prata. Det är ingen dyrkan som finns i islam. Det är bra att ni var tyst och inte säga saker som är haram. Men att vägra prata, nej, det finns inte i islam. Det är inte en ibadah. Att stå i solen, är det en dyrkan i islam? Nej. Vägra ta skugga och vägra sitta. Att stå, bara stå, är det en dyrkan? Det är inte en dyrkan. Att fasta, är det en dyrkan? Ja. Och därför så beordrade profeten honom alaihi salam att bryta alla de andra sakerna som han hade svurit att göra och bara fortsätta fasta. Du behöver inte stå i solen, du behöver inte stå och du behöver inte vara tyst, du kan ta skugga, men fortsätt fasta. Att fasta är det enda som är sunna och det är det som du då ska fortsätta att göra. Och den här hadithen bevisar också den här mannen hade gjort en ed. Han hade sagt Allah, jag avlägger en ed att jag ska stå i solen och inte prata och så vidare och jag ska fasta. Då måste man hålla den här eden. Men profeten Muhammad alaihi salam sa att den som avlägger en ed att lyda Allah ska lyda Allah. Och den som avlägger en ed att synda ska inte synda. Man ska bryta sin ed. Så alla eder som är oislamiska ska inte uppfyllas. Och generellt, att avlägga eder är inte något som är sunna. Det är något som de flesta ulema säger är makro, något ogillat. Och ännu värre om man gör det som ett villkor. som vissa okunniga människor. De säger: Allah, om du gör mig frisk så svär jag att jag ska fasta en hel månad. Allah, om du gör mig frisk så ska jag skänka 10 000 till fattiga. Vad är det här för någonting? Det är som någon slags, om du gör så här Allah så ska jag göra så här. La. Profeten Muhammad s.a.w. innama yustakhraju bihi min al-bakhil. Det här tvingar bara ut någonting från en snål person. Gör tvärtom istället. Du är sjuk, gör dua att Allah ska göra dig frisk. Om Allah gör dig frisk, i tacksamhet, skänk pengar eller fasta, gör vad du vill. I tacksamhet. Men inte som någon slags att du sätter något villkor på Allah subhanahu wa ta'ala. Om du gör så här så ska jag göra så här tillbaka. Alla har inte behov av våran zakat eller fasta eller någonting sånt. Och vissa har nästan trott att det här är ett villkor. Att du blir inte frisk eller du blir inte av med ett problem om du inte gör så här. Eller? Undvik det här. Utan gör dua till Allah och så vidare. Och sen om du vill göra en god gärning i tacksamhet till Allah efter att han har gett dig någonting gott, så varsågod och gör det. Naam. Och vi avrundar därför idag. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.